Den firar 20 bast.
Det är helt galet. För fan, har du inte tagit av den på 20 år? Prins Albert.
Varför stor att den?
Hur stor är den nu? Är det uppe på centimeter eller är det millimeter?
Ja, den är relativ.
Omkatt den som... växer med uppgiften.
Omkatt som en falukorv.
Omkatt.
Nej, kanske vi inte ska prata om.
Nu kör vi.
Då säger vi hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. I sedvanlig ordning så sitter vi på poddstudion på I Like Radio och spelar in fanetdoftande internetradio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de enda dubbelgröna skidbackarna i hela Fjällsverige. Nämligen Charlie Petrelius och DJ Hongel. Hej på er!
Tjena!
Tjena, tjena!
Alltså jag är så jävla risig på skidor.
Du är det alltså?
Ja, alltså jag har jobbat rätt mycket säsongsort, skidort. Men jag har inte åkt skidor sedan jag var typ 18 och det är sjukt länge sedan.
Oj. Mm. Ja, du är väldigt gammal.
Ja, tack, tack. Jo, nej, men jag är rätt keff på skidor.
Ja, jag som är uppvuxen liksom 7 kilometer från en skidbacke. I min umgängeskrets så var man ju utfryst om man inte kunde köra en 360 vid 12 års ålder liksom.
Det är så pass.
Mm.
Enda gången jag kör 360 är det riktigt tankad och vurpar på stan.
Nice.
Eller dansgolv kanske.
Ja. Jag är svinbra på skidor, men jag håller det väldigt hemligt. Jag åker nästan aldrig. Men jag är svinduktig.
Verkligen, verkligen. Yes. Kan jag hålla med. Men vi är inte här för att prata om våra egna förmågor inom det alpina. Utan vi är här för att tala om festival egentligen.
Mm.
Mm. Ett spännande ämne som ändå ingår i restaurang och servering skulle man nog säga.
Ja.
Och på det ämnet så har vi faktiskt en gäst.
Inte vilken gäst som helst,
eller? Inte vilken gäst som helst. En av Sveriges mest framgångsrika festivalgeneraler. Anordnat jättestora spelningar och har bland annat startat festivalen Summerburst, som är en av Sveriges största festivaler idag.
Japp.
Jajamän. Vi säger varmt välkommen till Anders Boström. Hallå.
Välkommen!
Tackar, tackar. Trevligt att vara här.
Vad kul.
Kul att få ett ansikte på de som man sitter och lyssnar på i 2 säsonger.
Vi säger samma sak. Kul att få ett ansikte på den här killen vi går och dansar hos.
Ja, men precis. Radioansikte jobbar jag med väldigt mycket med.
Mm.
Det är därför...
Det var inte det jag tänkte, men vi kör på det.
Det är därför vi inte finns på YouTube.
Nej, nej, men precis. Men vi har faktiskt funderat på det.
Ja.
Vi har lite idéer och det borde komma inom ett par månader.
Mm.
De första tankarna där.
Ja,
alltså.
Charlie kommer göra framgång.
Framförallt så måste vi få ut Charlie Petrelius i visuell media, för han är otroligt vacker.
Vansinnig.
Han ser ut som en dröm.
Ja.
Vad gullig han är. Du ska ju faktiskt skaffa en Instagram till mig, har jag tryckt alltså.
Ja, det här är helt otroligt, men folk tror inte på oss när vi pratar om Charlie. Charlie är alltså den mest teknikfientliga personen i hela den här galaxen. Det kan finnas någon i Andromeda-galaxen som är värre än dig, men i den här galaxen är han absolut värst.
Jag skulle inte säga att jag är bara anti-saker som inte funkar, därför är jag anti-elektronik.
Ja, okej, vad har du för mobil?
Jag har en Nokia-någonting. Ja. Den heter ju på slangsvenska banantelefon.
Precis. Ni som lyssnar på oss, ni kommer inte ens komma ihåg de här telefonerna. Anders, kommer du ihåg banan-Nokian?
Jag fick ju se den här telefonen, eller vad ska jag kalla det, vid lunchen här. Mm. Men jag kommer ihåg den, fast det såg inte ut sådär. Så det här är en ny banantelefon, vilket gör det ännu mer roligt faktiskt. Det är inget retrovärde eller någonting. Mm. Utan det är bara någon, det måste vara som i skidåkningen då. Du vill vara lite hemlig.
Ja, lite så. Men jag har ju fått höra från bland annat dig, Anders, och de flesta andra som jag visar den här telefonen, att de tror att det är en burner-telefon. Alltså en
buslur.
En buslur, en knarktelefon. Så jag är lite orolig att ha cash på mig, för jag har ju en sån där telefon och har lite cash i vikten, så kan det bli.
Jobbigt att få dricks.
Ja, men då har jag inget försvar.
Kommer följt frågor på den.
Ja, det är där jag.
Men vi ska skaffa ett Instagram-konto åt Charlie.
Just det, det var där
som
vi var.
Som vi kommer hålla, som inte han kommer ha någonting att göra med. Men det kommer vackra bilder på den här vackra mannen. Vad gör du idag, Anders? Håller du fortfarande på med Summerburst?
Ja, jag håller på med Summerburst och vi firar 10 år.
Det är helt otroligt.
Stort grattis.
Ja, men det är roligt. Man brukar väl säga att festival håller i 7 år. Jag vet inte vad jag har riktigt fått det för. Jag har inte hittat något belägg på Google eller någonting.
Nej. Du bara säger det för att 10 år, då har du överlevt längre än majoriteten.
Lite därför kanske. Nej, men jag tror att någonstans, någon har sagt till mig någon gång att det går i cykler om 7 år ungefär. Mm. Och det brukar stämma sådana saker som man har hört. Så det är jättekul att det är
som de här som försöker äta harakiri-korven. Om ni vet vad det är, världens starkaste korv som de serverar i Gamla stan.
Som alla gråter.
Här. Ja, och de får skriva under ett avtal att de inte får stämma den här snubben och att de är mentalt friska och grejer. Baren Håkan och Markolio har provat att äta de här. Men det går bara 3 tuggar. Efter det så bryter alla ihop och bara, fuck it, jag dör hellre. Nej, det kommer inte hända. Så det är, där är liksom samma sak fast på festivalen. Det är bara 7 år. 10 går inte. Det går inte att äta hela korven, harakiri.
Ja.
Eller men har du bevisat det?
Ja, kanske. Tydligen. Jag tänker mest på att jag behöver inte få folk att skriva på papper innan de går in på festivalområdet. Om det var där du ville komma till. Jag har tystnat plikt om mycket, men inte. Jag säger inte till gästerna att ha tystnat.
Men en liten så här aspekt, hur började Summerburst, detta mästerverk?
Summerburst började av väldigt rejäl snålhet, från min sida måste jag säga.
Nice.
När vi hade startat ett bolag ihop, jag och 2 kollegor som skulle göra boka DJs då, som var väldigt hett 2010 och framåt. Och då skulle jag göra någonting med David Guetta. Och då fick jag reda på att antingen kan man brysa David Guetta en summa pengar och sen så måste du betala honom också mer pengar för desto mer biljetter du säljer. Eller så gör man festival och då behöver man bara betala en summa. Och då sa jag, självklart festival. Men då behövde jag liksom boka Avicii, Calvin Harris och Erik Prytz och Dadlai. Jag vet, i efterhand nu så var det ju väldigt bra. Men...
Det lät väldigt mycket dyrare.
Ja, jag vet inte vad mina kollegor riktigt tyckte där. Nej, jag sa att vi ska boka stadion och köra, för det var inte...
Men jag tycker ändå det är skönt att du bokar inte så här semi-Stockholmsjockis tillsammans med Göte, utan du går ändå på de stora namnen när du ska få dit. Alltså Avicii och Calvin Harris, det är ju... Ja. De är väl ganska duktiga?
De är ganska duktiga. Ja. Det roligaste är att Calvin Harris har ju spelat några gånger, men han missade ju faktiskt... och komma till första spelningen på Summerburst.
Alltså.
Så vi hade kommit överens med honom att han skulle spela först festivalen och sen en efterfest. Så missade han festivalen. Jag tror inte hans tourmanager riktigt hade berättat för honom att han hade missat festivalen. Så han fick ju gå direkt till efterfesten som var på F12. Nej. Och då undrar han, vad fan är det här festivalen? Så det var först vi behövde förklara för honom att det inte var så, annars tror jag inte att han hade kommit tillbaka.
Du har missat festivalen. Fan, nice.
Nice, men var det succé från början?
Det var ju 14 500 personer som kom första året.
Oh man.
Vi släppte biljetterna 3 månader innan, tror jag. Och då är jag och min kompanjon som startade... Kalupe, vi var i Miami och sa till dem som höll hand i marknadsföring att vi skulle släppa biljetterna när vi kom hem, och sen så vaknade vi helt nyktra och fräscha efter morgonen. Och biljettjävlarna hade släppts. Och jag ringde upp Nima, hade han, som jag skrek på honom, vad fan håller du på med? De bara, vi har sålt 4 500 biljetter medan ni sov. Fick man ber lite om ursäkt och
Kör på grabbar.
Och så sprang vi på ny morgon istället. Och firade det.
Nice. Men där har ni ju folket. Sveriges kanske populäraste festival började av ren snålhet.
Det är kanon.
Var alltid snåla, kids.
Tänk på det. Men verkligen. Men första var på Stockholms stadion.
Första var på Stockholms stadion och en dag. Och sen så började hela hybrisen, så då skulle vi göra i 2 städer och 2 dagar. Mm. Som har funkat.
Mm. Perfekt.
Så det var hybris och snålhet.
Ja. Det heliga kom.
Men, och i år så gör ni den i bara Göteborg.
I bara Göteborg. Så vi får plats med, vi har haft massa olika scener varje år. Och nu vill vi 10-årsjubileum trycka på. Och Stockholms stad, vi får inte plats med 4 scener. Det är helt omöjligt.
Jag tycker det är helt galet. Vi får inte plats på stadion. Då, ja, det är big, det låter shit. Kanske
lite väl hybris, men det är platsen utanför, alltså Lidingövägen är en Europaväg. Du får inte spärra av den även fast polisen säger att de kommer göra det, för att det är för mycket folk som rör sig där. Men du kan liksom inte bygga utöver det.
Nej.
Så då får vi ta ett uppehåll från Stockholm och jäklar, folk tycker om det.
Det är ju bra, det är bra för er att ni får möjlighet att göra det absolut bästa ni kan göra om ni firar 10 år och köra allt på ett bräde.
Ja, jag tycker det, men det är inte alltid vad att folk lyssnar på vad man försöker säga på sociala medier. Jag vet inte om ni har märkt det.
Jo, det har vi fått smaka.
Vänta tills du får Instagram så ska du få reda på hur trevligt folk kan vara.
Vi får se med det där Instagram. Jag tror att det är Henke som kommer sköta.
Du kommer få uppleva internets fulla framskärt.
Men jag tänkte på en grej, för jag och Jesper har ju nyligen tillsammans öppnat några restauranger och barer ihop.
Ett par stycken.
Och det kan man ju tycka är kul. Det är roligt. Men jag noterade att oavsett hur bra planerat allting är och hur bra man ligger i fas, så här 20 minuter innan öppning så kommer man alltid på saker. Vad fan, vi har inte tänkt på det där. För det kan vara, när vi öppnade nattklubben där vi båda jobbar, så var det, när första gästerna kom in så bara, just fan, vi har inga kvittorullar. Fan. Och liksom 20 minuter innan vi skulle öppna restaurangen så bara, men fan, vi ligger bra i fas. Är det någon som har kollat att kassamaskinerna funkar? Nej, det var det inte. Och de funkar ju såklart inte. Så jag tänker liksom på en festival där det är ganska mycket som kan gå åt helvete. Gör det.
Ja, det är inte alltid man öppnar i tid. Ganska hyfsat har vi nog hållit det faktiskt under årens lopp. Men sen så kan ju saker gå åt helvete av naturen. Jag tror det var 2014 när vi var ute på Gärdet. Då blåste det som fan under natten. Så ringde mig där på 8 på morgonen. Jag bor ju i Nacka så det tar väldigt lång tid att komma till Gärdet. Jag ringde och sa att i princip varenda tält, varenda bar ligger upp och ner och alla kasser kraschade.
Oh fuck.
Och då skulle vi öppna 3:00, men vi fick nog öppna 4:15 eller någonting.
Det är ju ändå starkt jobbat.
Så det är nog det som har hänt som man liksom bara, nu jäklar har det någonting bra klass.
Det är lite lätt huvudvärk när du får det samtalet.
Det tar ju så lång tid för mig att komma in så jag kan knappt hjälpa till faktiskt. Alltså. Men sen så tror jag att det händer mer saker än vad jag får reda på. Ibland så undrar man hur bra folk är på att ljuga och rakt upp i ansiktet. Jag bara, men det här kan inte gå, det kan inte vara klara redan.
Jag kan säga, för oss som jobbar i restaurang, vi är väldigt, väldigt skickliga på att ljuga.
Det är det jag vet. Det är det jag vet.
Men
det är
inte att man... när vi står där i öltältet, ja visst Anders, vi har fått ölen. Den har redan kommit. Det är ingen fara. Du kan släppa på.
Ja, men det som har hänt mer också, då måste jag outa min flickvän, ska jag säga, för det är min fru.
Nice.
Hon skulle hjälpa mig och hon och hennes kompis skulle fixa allting med Cabanas.
Cabanas.
Vi har ju lite olika priskategorier, vilka man kan köpa standardbiljetter, PM-biljetter eller en corporate-biljetter, så finns det något som heter Cabanas där man får sitt eget lilla tält och sitt eget lilla bord och sin egen servitris och deluxe-paketet så att säga. Och då skulle de inredas på ett fint sätt och då hade de hyrt in möbler så det var så här överdrag på. Så hade de tagit bort dem där och så hade de lagt dem för nära kylcontainerna. Så det här hade sugits in i fläktarna på det där och det sugits in i fläktarna på rosé-kylen. Så det var en container med 24 gradigt rosé när vi öppnade på fredagen. Och då fick hon höra att det var jävligt tur att hon var just min dåvarande då flickvän. Annars hade hon fått mer skäll.
Fy fan, jag minns ju, jobbade på en uteservering sommartid i en svensk turiststad. Och det här var den här sommaren när det var så jävla varmt, 2014 tror jag det var.
Nej, 2017 var det väl?
17
var
det. 18.
18.
Det var en väldigt varm sommar.
Ja, vad härligt.
Jag jobbade på en uteservering i en bar då. Och då hade vi ju vinflaskor, rödvinsflaskor som vi ställer upp bakom liksom. Och sen så drar vi ner ett nät för allt det här, så de står ju där alltid. Och när det brallar upp på så här 34 grader, det expanderar ju vinet inom. Så man kunde ju stå där och jobba och helt plötsligt bara... Bonk! Flyger upp en kork så här bakom. Rödvinet ligger liksom strax över badtemperatur. Det var fy fan alltså, det var ju liksom själva förrådet på vin liksom. Så kommer servitriserna dit och hämtar en flaska liksom och ska servera till gästerna. Men smakar den inte konstigt? Ja, okej.
Okay. Men det var ingen som klagade.
Jo, det var det. Men jag tänker inte gå in mer på det. Nej.
Jag kan ju säga att jag och Jesper jobbar ju tillsammans en sommar på en sommarort i Sverige där vi står liksom i en, vad ska man säga, en liten kub där solen ligger på jävligt hårt i det där, så det blir fruktansvärt varmt där inne i den där lilla baren där vi står.
Det är liksom bara en uteservering med våran lilla bar som är liksom 3x2 meter stor liksom.
Ja, precis.
That's about it.
Ja. Och solen liksom, jag vet inte riktigt hur det där funkar, men solen ligger på 100% av dagen, så liksom ligger den och jäser på den här lilla kuben där vi står. Och där blev ju också rödvinet som stod framme, det kunde vi inte hålla kylt för vi hade inte kyla nog till det. Så det stod framme och blev fruktansvärt varmt. Så varje gång man serverade rödvin, ja, skulle du vilja ha några isbitar där? De bara, nej. Nej, det är klart jag inte vill. Man
stod kvar. Alltså.
Jo, jag tror att du vill det. Jag är faktiskt ganska övertygad om att du vill ha is. Ja, nej, det vill jag inte. Okej. Okay. Och sen så piper de iväg och så kommer de tillbaka 2 sekunder senare. Jag kan ta den här isen.
Det är ju faktiskt jätteroligt. Det påminner mig om när jag jobbar på en skärgårdsö. Inte på den som berömda som vi brukar vara, men på en annan. Mm. Där vi har ingen egen brunn på själva ön. Vi har liksom ingen vattenförsörjning. Utan det vi har är ju avsaltat havsvatten.
Mm. I sådana tankar som alltid går sönder.
Som rinner ur kranen liksom. Och det är inte gott.
Nej. Alltså, nej. Hur smakar det? Fruktansvärt.
Avsaltat havsvatten smakar.
Om du får en kall sup när du är på badhuset.
Alltså lite klorin fil.
Det smakar lite blod.
Nice.
Nice. Nej, det är det som inte är så.
Nej, just det.
Och det är då när man kommer fram, man ska servera en supertrevlig trerätters till ett härligt gäng med lite skagen toast och lite köttbolar och alla sådana här sköna grejer. Och så glider man fram där, ja, hur många ramlösa vill ni ha då? Nej, vi dricker gärna vanligt vatten.
Nej.
Ja, absolut. Men hur många ramlösa vill ni ha egentligen? Nej, men vi dricker vanligt vatten. Jajamän, kommer du med en kanna. Varsågoda. 5 minuter senare så kommer någon att rycka en i axeln. Ja, kan ta 4 flaskor ram. Bra avans på ramlösa där.
Absolut, absolut. Vi snackar ju lite om där saker och ting som kan gå åt skogen när man öppnar ställen och när man håller festival. Någonting som gick riktigt åt helvete, det var den här Fire Festival. Där gick det ju verkligen åt skogen.
Ja, det brann upp.
Ja,
det tog fire!
Jag tror det spenderar kontot från start. Ja. Bara åka på de där rekaresorna.
Ja.
Där försvann.
Henke, du som är lite påläst på Fire Festival, vad var det för någonting?
Nej, vet du, jag ska faktiskt lämna det här till våran gäst, för han fick inbjudan till den här festivalen, så han var på väg dit. Anders, kan du berätta lite om vad du vet om Fire Festival?
Jag vet faktiskt inte så mycket mer än vad man sett i dokumentären, mer än att det var
det är en
väldigt,
dokumentär
väldigt,
på Netflix, ska vi säga.
Ja, de gjorde ju många fel, men det man måste ge dem att sälja så mycket biljetter, så många dyra biljetter från start, det är ju ingen annan som har lyckats med någonsin.
Nej.
Och därav kom väl den extra hybrisen in. Och ja, alltså det var ju många fel, alltså när man såg det, det kryper ju i festivalhjärtat på en när man ser att dagen innan så var de har inte byggt upp det där och det är storm och de låter fortfarande folk flyga in. Det är jävligt jobbigt att se.
Så vitt jag förstår, jag har ju inte kollat på den här dokumentären än. Jag ska göra det eftermiddag.
Men ser ni omgångar?
Ja, men de hade, för det första så de hade väl inga artister. Det var väl inga artister som var där ens när den här festivalen skulle börja.
De sålde väl in en väldigt massa populära artister. Ja. Bland annat Blink 182, Major Lazer, vad hade vi mer?
Disclosure, tror jag.
Disclosure. Så det var liksom stora namn. Och en av dem som var medgrundare till det här var ju hiphopartisten Ja Rule, som släppt. Han var lite halvstor och sådär på tidigt 2000-tal, slutet på 90-talet.
Ja.
Så att han fick ju vara pondusen och gå in med liksom artistgarantin på att det här är the shit.
Mm.
Men även han börjar synas mindre och mindre och mindre. Tog till flykten.
De hade väl också så här supermodeller som gick ut i bilddagboken och hypade den här festivalen.
Ja, men alltså, det var ju, alltså marknadskampanjen var ju helt enorm. Det är den största och bästa som har gjorts.
Ja, helt genialisk.
Det måste man ge dem. Men sen att alla de här som gjorde superstjärnorna som gjorde reklam, de skulle få sin egen villa och sånt. Men det fanns ju ingen.
Nej, det fanns ingen vilja. Det de ställde upp var ju alltså FNs akuttält. När det har varit en naturkatastrof så kommer ju FN och ställer dit så här humanitär hjälp och bygger upp tältstäder. Såna tält hade de.
Det var inte sån bungalows som de hade sålt in från start.
Nej, det var inte riktigt luxury villas.
Det var väl lite på grund av att de fick byta ö också.
Ja, de bytte ö också.
Ja, de hade ju köpt Pablo Escobars mellanlandningsö någonstans där.
Ja, så var det.
Och fick absolut inte marknadsföra som det.
Men det gjorde de.
Det var det första de gjorde. Och då fanns det ju våldskapital att få dem därifrån.
Uh-huh. Alltså att man vågar göra en sån grej. Förstod man liksom inte vilka det var? Jag hyr en ö av Pablo Escobar. Ja, men han är död. Ja, jag vet, men det betyder liksom inte att det är safe.
Smugglingen har kanske inte avtagit sen han dog.
Nej. I alla fall. Alltså, jag hade inte gått in och mucka där.
För jag läste på lite om det här. Och de sålde ju sina såna här VIP-biljetter. De var inte superbilliga. De kostade $12,000.
$12,000, det är galet.
Mm. Det är mycket pengar.
Jag tror jag fick in inbjudan, special inbjudan. Och då kostade det $100,000. Men då skulle man få flygplan och massa
$100,000!
Ja, fast då fick du ta med tre vänner också.
Wow, hela tre vänner. Nice.
Paketpris.
Men det kanske var därför jag glömde bort det också.
Var det en sån inbjudan som du fick?
Ja, den dömt ner.
Har du kvar den?
Nej.
Alltså om du har det så måste du rama in den.
Ja, alltså, jag tänker att en sån biljett hade faktiskt varit, eller sån inbjudan faktiskt hade kunnat varit värda pengar.
Man tänkte inte då att det var en sån här inbjudan som, man sparar ju sällan på inbjudningar. Mm. Och hade man vetat i efterhand, då är det klart man hade suttit och gottat sig med den där.
Mm. För du fick en inbjudan, men fick du liksom en inbjudan till att köpa biljett?
Ja, jag köpa biljett.
Ja, precis. Okay.
Absolut.
Så det var inte kom och häng.
Min lilla Tushy fick inte komma dit och filmas först för att dra dit folk.
Vi kan ju berätta lite om marknadsföringen för det glömde vi här innan vi började prata om det. Deras marknadsföring var alltså att de tog väldigt snygga modelltjejer som hade rätt många följare på Instagram.
Och, influencers.
Ja, väldigt, väldigt vackra kvinnor som fick åka runt i den här exotiska miljön på olika jetskis och stora jakter och allting var over the top verkligen. Skitsnyggt filmat, cool musik och så stod det bara Fyre Festival. Ja.
Om jag inte minns fel så skulle alla sätta upp, om det var en orange bild bara på sina Instagrams allihopa samtidigt, bara pang.
Så var det, ja.
Det var ju någon sån här memes Instagram-profil som har hand om massvis med sån här memes som skötte det, alltså, om det var Fuck Jerry eller vem det var. Mm. Alltså de gjorde det ju fantastiskt bra.
Ja, verkligen.
Så marknadsteamet var det inget fel på?
Absolut inte. Mm. Det är väl mest executing och att de kom på efter ett tag att de sålt biljetter. Då skulle de börja tänka vad har vi sålt och vad måste vi leverera?
Men du var väl lite i samma sits. Du var ju för snål och sen så tvingades du boka på ännu större artister nästan. Eller ja, kanske inte var större då, men det var ju liksom så här, du skulle köpa en, det slutade med att du köpte några av planetens största och körde en festival. Nu gick det ju bra.
Det där var bra att en av delägarna äger Sturbrandsgruppen. Så jag var också på några sådana här runder som han var och åkte och hämtade pengar lite då.
Men han måste ju varit lite rädd.
Ja, alltså,
jag hade varit det.
Jag försökte spela lite som flygvärdinnare. Om man liksom är på väg ner, störtar och man fortsätter gå frågan om de har jordnötter eller... men det hade ju inte gjort förut, så det är ju svårt att liksom säga. Vi hade väl gjort någonting i annexet liksom, den storleken förut. Mm. Så det här var ju testpilot deluxe.
Vi och hela i Sverige är väl superglada att ni lyckades göra det här och nu firar 10 år. Det är helt otroligt. Bara det är ju värt en applåd.
Ja, absolut. Får du höra av dig till Fyre Festival-gubben och fan,
så här gör man.
Men Fyre Festival, den överlevde ju inte. Det blev ju ingen repris på den.
Vad vi vet,
herregud, vi hoppas, vi håller tummarna för att de får till det, grabbarna.
2040 tror jag han släpps från fängelset, han som startade.
Alltså han fick fängelse också?
Ja, han sitter inne för bedrägeri.
Ja, vilken otur.
Ja.
Men Fyre Festival, det är ju inte den enda festivalen runt om i världen som har klappat igen. Utan Nej. Vi satt och diskuterade oss emellan, att det är ganska mycket festivaler från när vi var lite yngre, mindre, som inte finns kvar idag. Det är det här 7-års grejen sen kanske man går i graven. Men det kallades ju, vad sa du att det kallades? Festivaldöden, var det något sånt?
Ja, eller ja, det var väldigt många festivaler som gick under mer eller mindre samtidigt.
Inte Summerburst då, det ska vi poängtera. Summerburst lever vidare.
Ja, nej men så, det festivaldöden, det stod väl varannan dag i alla tidningar och allting.
Ja, det finns väl miljoner anledningar till varför festivaler läggs ner. En av debatterna som jag minns var väldigt mycket i media med säkerhetsfrågor, om ni kommer ihåg problemen som var med att folk tafsade på varandra i publika och sånt där, och det fick ju enorma spaltmeter.
Var det här i samband med MeToo-rörelsen?
Jag skulle säga att det var lite före det.
För du som ändå jobbar inom festivalsvängen, hur märkte du av det? Eller märkte du av det överhuvudtaget att folk klappade till höger och vänster?
10 år, bitches. Nej, men jag tror att det, alla skriver ju sånt. Det är säkert lätt att skriva festival där, för det är något roligt. Och så, eller roligt, det är klickbart liksom. Mm. Men sen så man måste ju förnya sig, och sen så är det ju... Att göra festival, det är ju högrisk grejer. Alltså. Säljer man inte biljetterna? Är det en Globenspelning, då vet man ungefär mer eller mindre, för att man har oftast haft artister innan, hur mycket den säljer och så vidare. En festival har ingen aning. Tappar du 10 000 pers, då är du
körd.
Då sitter du hårt i skiten och kan du inte ta dig ur det, så att säga. Har ekonomiska backupen, så du har haft lite pengar på lager. Ja. Då, det är inget som säger, vissa år går det ju ner. Man säljer inte exakt samma biljetter varje år. Och det gäller ju kunna, nu har inte vi gått minus eller någonting någon gång, men jag tror att det är, när du gör sådana jättestora festivaler, då tror jag att det kan bli jäkligt kännbart alltså. Och sen så måste man ju lära alla att åka på festival. Vi ser ju mer och mer alltså stadsfestivaler där folk inte åker för att tälta och så vidare.
Ja,
jag tror att det är mer det som är skiftet, när jag kallar det något för festivaldöden, för det har ju kommit nya festivaler istället. Mm. Eller de festivalerna som har lite mindre
så det handlar, större. Det handlar lite om bekvämlighet kanske i just det syftet, att man vill hem och slagga i sin egen säng, man vill parta på stan och sen hem och slagga.
Jag tror mycket det. Sen så tror jag att det är mycket av charm är att säkert åka och tälta. Jag har ju inte kommit därifrån att jag har ville skapa festival för att jag har varit och tältat massa ställen.
Mm.
Jag är ju också ganska...
jag tror att det har att göra med att liksom scenen utvecklas. Och sådana här liksom tältfestivaler finns ju kvar. Jag älskar ju det.
Du är ju gammal festivalare in i benmärgen.
Ja, det är luxamux alltså. Mm. Jag har ju gått på jättemycket festivaler.
Hur många har du varit på?
Oj, olika eller gånger.
Tältfestivaler?
Jag vet inte, kanske en 8, 9, 10 olika. Hultan gick jag på 6 år i rad och lite så.
Jesus Christ.
Hur många bor man i per tält?
Det är lite olika.
Per natt.
Ja, men precis. Nej men, 2, 3, 4 grabbar kanske. Vi hade ju en, oj där.
Jesper sitter och blir lite röd i
smasken.
Jag vet inte om vi har dragit den här tidigare, men jag tycker det är så jävla roligt. Stoppa mig i så fall.
Absolut.
Det här var liksom på den gamla goda tiden när jag fortfarande var liksom dödspunkare ute i fingerspetsarna. Liksom. Och då var jag och en polare tillsammans på någon festival, jag minns inte vilken det var, och vi var bägge lite nere, så vi gick ju all in tvättmaskin på liksom den här brutaliteten och det hårda liksom. Så vi tältade där och drack och lyssnade på musik och levde hedoniskt i ett par dagar, och ja, hur som helst så åkte vi ihop, packade ihop våra grejer och åkte hem, och min polares mamma skulle på en så här sjuksköterskekonferens där de skulle tälta.
Nice.
Typ så här 3 dagar efter. Och då frågade hon ju min kompis där, ja men ni var ju på festival, har inte ni ett tält? Då ligger han bakfull i soffan. Ja, jo det var. Ja, men kan inte jag få låna det då? Ja, ta det, ligger i garaget. Hon åker iväg till den här konferensen då. Träffar sina sjuksköterskekompanjoner och börjar sätta upp tältet. Det är ju liksom 50% rivet och 50% stående. Och över hela fronten så har vi skrivit med sprayfärg Temple of Cock. Och det hade ju vi lite glömt bort.
Var det ett gäng gynekologer? Snälla säg att det var så.
Det var sjukt. Så hon fick lov att packa ner det här. Hon ville ju inte sova i The Temple of Cock.
Nej, va? Mm.
Sånt här håller jag inte på med nu för tiden. Nu är jag ju vuxen och ordentlig.
Absolut.
Men om jag skulle bli erbjuden en festival och få liksom uppleva Temple of Cock igen, så hade jag gjort det alla dagar i veckan.
Är du lite festivalprofil?
Nej.
det låter som det.
Ja, men det beror på att jag tror inte, om jag går på liksom en festival idag, så tror jag inte folk pekar och vänder på huvudet. Kanske för att jag har det här radioansiktet, men inte för att jag liksom är den mest kända profilen i hela universum.
Men det har ju funnits rätt mycket, eller mycket och mycket, men jag minns åtminstone två såna här rikskända festivalprofiler, som Bajsmannen på Hultsfred. Någon som har hört talas om det någon gång?
Nej.
Oh
ja. Ja.
Ja, just.
Ja.
Jag tror de flesta har hört talas om honom.
Ja, men har han existerat ens? Det vet jag inte.
För er gamlingar, förklara för en ung, snygg snubbe som mig. Vem var den här Bajsmannen? För jag är ju ganska ovetande i ämnet.
Jag ska säga att det är sent 90-tal, jag minns rätt, på Hultsfred. Mm. Så var den här personen då någon som gick och smörjde in sig i bajs på bajamajorna och gick och kramade folk.
Amen.
Det här med krama folk har jag inte hört.
Inte?
Nej. Det låter som någon extension av själva...
Ja, men det kan det säkert vara.
En sån här grej har det gått jättemånga historier om. Det är de som säger att han har gömt sig i tanken på en bajamaja och sträckt upp fingrarna när folk och såna grejer. Liksom. Så jag tror historierna går ganska vilda.
Självklart. Men jag är osäker på om han ens har existerat. Det är ingen som har sagt, men det här är bajs. Det är Jens Bajsmannen Persson.
Häng inte ut en Jens Persson här.
Nej, men det är liksom ingen som säger, men han heter egentligen det här. Men det finns en annan profil som kallas för Gula gubben.
Men ursäkta Henke, vi släpper det här med Bajsmannen på tok för fort. Nu vi måste gå i grunden med vem. Alltså, det har förmodligen funnits en man på Hultsfredsfestivalen som på något eller flera sätt varit involverad i avföring.
Uh-huh.
Och smort in sig eller gömt sig i en bajamaja och pillat folk när de sätter sig för att utföra ärenden. För min syster tänker jag nästan inte hänga ut, men nu är det för sent.
Kommer du outa din syster som bajsmannen?
Nej. Utan när jag var lite i de yngre åldrarna, så åkte hon iväg på en festival. Jag tänkte inte säga vilken festival det var. Men på den här festivalen så kom hon tillbaka och berättade om det stora bajskriget.
What?
Som hade utlösts på den här festivalen.
Hur utlöser man ett bajskrig?
Om jag kommer ihåg historien
som
rätt så skrika.
Som ett maskrig senare.
jag tänker berätta precis vad som har skett på den här. Det var alltså ett partält som står nära varann, som hade börjat gnabba lite. Och det här hade eskalerat med att någon hade kletat avföring på det här tältet.
Men vadå? Hade de bara dragit ner brallen och på den här grannens tält?
Som att
bara,
du blir chockad. Du har tagit upp Bajsmannen som har gömt sig i bajamaja, Henke.
Jag går inte god för att han har gömt sig i bajamaja.
Nej, men i klassiskt festivalanda så är det någon som har kletat bajs på ett tält.
Avföring är inte hård valuta i en sån här miljö.
Nej, det finns ganska gott om det. Och hur svarar man på det här? Jo, man kletar givetvis bajs tillbaka på det andra tältet.
Och det här hade gått finns ju inget värre.
Nej, men det här hade gått lite fram och tillbaka tills någon då väljer att istället för att kleta bajs, kasta bajs på någon person eller något tält. Och det här hade liksom eskalerat på flera olika sätt. Det slutade med att närmare 300 tält var involverade i någon form av bajskrig.
300 tält?
Så det man gör då är ju inte att man liksom går och plockar bajs och kastar på den, utan du går ju ner med händerna och gräver i bajamajorna för att få fram den perfekta...
Fan, jag tappar...
Alltså det.
Och ni undrar varför det heter festivaldöden och alla flyttar till stan. Sunburst kommer och hjälpte hela Sverige, känner jag.
Ja, verkligen.
Jag tänker inte säga vart min syster var involverad i den här historien eller inte, men jag har fått den berättad från henne i alla fall. Och jag kan säga att hon var inte delaktig, utan hon observerade det här spektaklet som skedde på den här festivalen.
Hon var general och dividerade ut massor där. Jag ser liksom tjejer som drar av sig BH och använder BH som sån där slunga.
Det har du tänkt för mycket.
Ja, du analyserar det här på tok för mycket.
Ja, jag kanske gjorde. Men Bajsmannen och väldigt rolig historia.
Bajskriget.
Däremot går en sån här profil som däremot går att identifiera är Gula gubben. Har ni sett honom?
Ja, men.
Vi såg honom igår.
Ja, du visade honom igår.
Anders, har du sett Gula gubben?
Nej.
För er som vill se Gula gubben så kommer vi lägga upp en film där han är med i ett program som heter Wipeout. Så kommer ni få se lite mer vem Gula gubben är. Han tar även upp bajsmannen. Hur som helst. Gula gubben, han heter egentligen Geta Löf. Och jag är lite osäker på vart landet han bor, men det låter som att han bor i Linköpingstrakten någonstans.
Alltså.
på sin dialekt. Jag tar inte för hardcore. Men vad jag förstår så, han går alltid i samma dräkt. Och med åren så har ju han växt i volym. Men dräkten har ju inte växt. Så att det blir bara mindre och mindre tyg på honom.
Mm. Jo, och han var ju å andra sidan känd profil på campingområdena på de stora festivalerna. För det var ju där han hängde. I sin gula overall och gula mössa och gula gitarr och går runt och skrålar liksom.
Har du träffat Gula?
Ja,
Gula
flera gånger. Flera gånger.
Yes.
Han verkar superskön.
Ja, han är ingen fantastisk musiker. Men han är ju en stämningshöjare.
Men han har ställt upp i Talang faktiskt.
Ja, jag såg det.
Ja. Vi, som sagt, vi kommer lägga ut, de här filmerna är för långa så att ni får gå in på vår Facebook-sida och titta på dem. Det är Hänt på restaurang, hittar du på Facebook där.
För övrigt så borde ju alla utgångar på festival vara som Wipeout. Bara för liksom och inte säga någonting innan utan bara nej, nu måste du studsa på de här fyra bollarna och se.
In kommer alla. In kommer alla, ingen kommer ut. Men har ni haft några profiler sådär som, har du haft Gula gubben på Summerburst?
Nej, inte jag visste inte om att det fanns en Gula gubben faktiskt.
Inte Bajsmannen heller.
Jo, bajsmannen har jag hört talas om.
Ja.
Bajskriget.
Bajskriget antog... Nej, jag vet inte.
Finns det någon hardcore Summerburst där liksom, som går varje år och de har gått i 10 år som du känner igen? Eller som man alltid liksom, så här, ah, men det är det här gänget?
Det finns ett gäng som man vet går varje år. Och de är ju så jäkla glada. De står ju alltid där man öppnar också.
Ja, ah, okej. Okay, ah. De springer in.
Ja, min kompion Kalle, han hade som grej att han alltid de första som kom in, de två första fick uppgraderade till premiumband.
Ah,
nice.
Och de redan hade det då?
Ja. Och
fick de stryk?
Fick de en high five i alla fall.
I facet.
Crisp high five.
Det går att göra av med två armband oavsett.
Ja. Var det samma personer som fick de här?
Det var ofta liksom som man kände igen de som stod längst fram där. Och det är sådana man kan liksom bli nästan som avundsjuk på själv. Mm. Eftersom oftast när jag går på festival så jobbar jag på något sätt. Men det är liksom, det är de som man ser längst fram där också. Det är de som står längst fram vid scenen. Det är de som man blir som mest avis på. Det blir oftast inte avis på de som är uppe på Cabanas längst upp.
Nej.
Som kollar hälften av tiden på scenen och hälften av tiden på någonting annat.
Nej.
Det är de där, så det är det man vill.
De som lever som, för
det. Ja, precis. Det känns som de som står längst fram där. Det är de som är mest dedikerade. Det är de som älskar det här mest.
De som står mitt roligast i konfettiregnet.
Ja.
Apropå konfetti. Vi bad dig ta fram lite siffror. Hur ser en Summerburst ut? Alltså i ren pyroteknik och konfetti och sådär. Vad är volymerna? Det måste ju vara helt sagolika volymer.
Ja, men det är ganska rejält. Faktiskt. Vi gillar ju pyro alltså. Det gillar vi verkligen. Vi gillar pyro och stora scener. Jag tror att vi ligger någonstans med 1,8 miljoner watt i scenen, tror jag. I stora scener.
Alltså det är så att det ger utslag på Forsmark.
Ja, men både du och Jesper tappar hakan här. 1,8 miljoner watt det är ganska mycket för en som
inte gillar teknik.
Nej, precis.
Ja, det är en del.
Det är en del.
Det kan man till och med klara av att ladda din telefon med.
Nice. Ja. Lovely. Men hur mycket lägger ni liksom pyroteknik och konfetti och bara...
Jag tror vi hade 8 ton konfetti.
8 ton!
Om det var 22 ton. De väger lite de här tankarna också. Kolsyra och liknande med eld och så. Men det är nollutsläpp. Det måste jag säga det. Det är nollutsläpp.
Ja.
Det är inget växthusgasbaserat.
Det är en grön festival där.
Vi blir grönare och grönare. Men
fantastiskt.
Det där,
det är fantastiskt.
Grön konfetti, det tycker vi om.
Ja, men vi smäller av, vi gillar verkligen pyro, det är skitkul. Vi fick reda på att vi hade mer eld än vad Kiss hade när de var här sist. Då vet man att då
är det fan på riktigt.
Då vet vi att vi är uppe i höjd med eld, då kan vi gå på någonting annat och försöka höja det. Då
lägger vi lagom det.
Nej, men ni har ju mer grejer liksom än vad vissa städer lägger på millennieskiftet.
Ja.
Det är ju helt galet.
Oh, fast det är jävligt kul.
Med det sagt så tycker vi faktiskt att vi kan snurra ihop det här avsnittet. Tack så jättemycket för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hångel och Anders Boström. Tack för idag, fred, kärlek, fanet. Ha det!
Tack!
Of I Like Radio. I Like Radio.